Vem är Jesus? När jag var ung vuxen så flyttade jag från Göteborg till Skåne, till Malmö. Fanns där sedan i många, många år. Och efter ett ganska kort tag så träffade jag Thomas som så småningom blev min man. Men när vi var alldeles så här ny ihop så blev det vår och han tog med mig på en bilresa. Jag hade inte varit jättemycket runt i Skåne. Jag var mest liksom i Malmö. Och vi åkte, jag tror att den vägen heter 101, riksväg 101. Och den kallas för landsvägen. Besjungen av Edvard Persson, för er som vet, som gamla. Och vi körde landsvägen och det går genom små byar och samhällen. Och man ser såna här skånelängor och så. Och vi sitter och pratar och så rätt som det är så kör vi upp för ett litet, litet krön. Och vi har varit omgivna liksom av hus och byar och träd och alléer. Ett litet, litet krön. Och så när vi liksom kommer över krönet så öppnar sig Östersjön, heter det nog där. Och jag, det här är ett av de få gånger i livet som jag minns att jag har chippat efter andan i ordets absoluta bemärkelse. Jag kippar efter andan, tappar hakan över den här ofantliga skönheten jag ser. Det var helt oväntat för mig. Vi åkte liksom landsvägen och mellan de här byarna. Och så öppnar sig Östersjön. Och det är så vackert. Och jag har det här som ett liksom kroppsminne fortfarande. Jag kan känna hur det kändes när jag kippade efter andan och när jag tappade hakan. Jag kan när som helst se den här vyn framför mig. Jag skulle ju kunna beskriva det här för er. Eller? Havet var alldeles blått. Himlen var alldeles blå. Sanden var alldeles vit. Strandgräset var grågrönt. Men jag hör ingen som kippar efter andan. För ni mötte inte Öresund eller Östersjön eller vad det nu heter där på det sättet som jag gjorde då. Jag kan inte beskriva hur vackert det där var, hur stort det där var. Hur det fullständigt tog anden ur en. Jag har många gånger sedan dess och innan dess sett havet, läst om havet, kanske sjungit om havet, sett bilder av havet, hört någon annan berätta om havet. Liksom rest, åkt bil, cyklat, suttit, sovit över vid havet. Men den där gången mötte jag verkligen havet. Så där är det. Också med Jesus faktiskt i mitt liv. Jag har ett antal sådana där möten med honom. Det går att läsa om honom. Jag hör andra berätta om honom. Jag kan beskrivningar om honom. Och så rätt som det är så bara öppnar sig utsikten. Och så står han där. Sådana möten har jag fått göra. Som liksom sitter i mitt kroppsminne. Djupt i själen, inte så sällan kopplat till en bild, en verklig bild för att jag minns var det var. Eller liksom en bild för mina inre ögon. Och det kanske skulle gå att beskriva delar av det. Jag kände mig älskad eller jag såg honom som att han satt på sin tron. Någonting som associerar, någonting som liknar någon annan känsla. Någonting som någon annan kan känna igen sig i. Men det är också helt omöjligt att få riktigt beskriva det där. Beskriva honom. Och i mitt liv, inte så sällan har det varit kopplat till det vi gör i alla gudstjänster. Vi tillber och vi ber. Jag har många sådana tillfällen. Och sånger som har liksom målat honom så att han kliver fram liksom mitt framför mig. Jag tror att mitt tidigaste minne av ett sånt där Jesusmöte, då är jag 7-8 år. Och när man ser skolfoton från den tiden så har jag flätor. Och så är jag på tältmöte med mina föräldrar. Tältmöte, det är att en kyrka eller flera kyrkor flyttar ut och har liksom gudstjänster i ett stort tält. Det är precis vad det låter. Och jag står mellan min mamma och min pappa. Och det är på kvällen i det här tältet. Och det luktar liksom gräsmatta och varmt. En del här inne vet hur det är. Och så står någon med bara en gitarr. Som Marcus gjorde förut. Fast han hade god sånghjälp här också. Men det var en som stod bara med en gitarr. Så det var inte så märkvärdigt. Och så sjöngs det ett enda ord. Och är man i min ålder eller äldre så kan man den här, tror jag. Halleluja. Sjung. Halleluja. 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 Så börjar det hända det här tältmötet som börjar hända här nu. Att folk börjar sjunga stämmor. De är lika lätta som sången. Vi försöker här. Och det där sitter också i mitt kroppsminne. Så nu när ni sjöng för mig så får jag ju ståpäls. Jag mötte Jesus på en gräsmatta med en tältduk över mellan min mamma och pappa. Och det står någon med gitarr och sjunger de här enkla, enkla orden. Och jag vet inte vad du har för såna här punkter i ditt liv när han liksom har stått där. Kanske känner inte du honom. Då välkomnar han dig idag. Och kanske har du sådana här tillfällen när han på ett särskilt sätt har mött din blick. Det här är liksom vad det här temat handlar om. Att vi vill bara ställa fram liksom Jesus här. Genom att läsa några bibeltexter och försöka måla honom. Orden räcker inte. Precis som ett hav bara inte är blått och en himmel bara är blå. Så räcker inte de här orden. Vi har fått se någonting av vem han är. Men förundran kan få oss att fortsätta fråga, vem är han? Det här var Paulus också med om. Paulus som har skrivit många texter i Nya testamentet. Han var lärd, han var påläst. Han var en liksom religiös ledare för judarna. Han kunde läran, han kunde reglerna, han kunde alla trosatser om Gud. Och utifrån det så i ursinne förföljde han den liksom nya kristna kyrkan som precis liksom hade startat. Han förföljde och dödade människor som hade kommit till tro på Jesus. Men så en dag, på en av alla sina så här förföljelseresor, liksom, så uppenbarade sig Jesus för honom mitt på Damaskusvägen. Och han drabbas så av det här mötet med Jesus, så att han omedelbart ändrar riktning totalt i sitt liv. Han kommer till tro på Jesus, han börjar följa Jesus och tillbe honom. Och hur han förhåller sig till Jesus, det förstår vi när vi läser hans olika texter. Det är ju oftast brev, eller det är alltid brev i Nya Testamentet när det är Paulus. Och det finns flera texter där han liksom bara brister ut i lovsång och tillbedjan och superlativer. Och ofta liksom i grundtexten så är det inte ens några skiljetecken. Det är nästan omöjligt att läsa de här texterna. Och vi ska läsa en sån idag. Och den finns i inledningen av Kolosserbrevet. Man tror att Paulus liksom lånar till sin skrift av en liksom känd dåtida hymn, alltså en lovsång, att det ligger i botten på den här texten. Och vi ska läsa det tillsammans nu och var beredd på att få lite svindel. Nu handlar det alltså om Jesus. Kolosserbrevet 1. Och jag kommer läsa vers 15-20. Han är den Jesus, han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Ty honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom, och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste. Till Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig, genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen. Min första känsla när man läser den här texten, det är nog just svindel. Beskrivningen är liksom hisnande, som att stå framme vid en bergskant eller kanske när hela Östersjön på sydkusten öppnar sig framför en. Eller när man läser fakta om universum. Ingenting räcker liksom. Hur ska man med sitt förstånd kunna beskriva, förstå? Man kan inte beskriva. Eller grepp den här beskrivningen. Men det är nog inte helt meningen att vi ska det. För om det gick så vore ju inte Jesus liksom allt det här. Paulus tillbedjan i Kolosserbrevet är inte kanske i första hand till för att vi ska liksom dissekera det och ta liksom vad betyder varenda ord. Han har bara gått lös. Det är inte en faktatext kanske. Vi kan tillåta oss att få just svindel och låta det få bli vår tillbedjan. Men vi ska ändå närma oss den här texten lite grann. Paulus tar ju liksom i från tårna. Eller kanske talar han med hela sin kraft, med hela sin själ och med hela sitt hjärta. Och vi kan ju börja med att läsa texten en gång till och notera orden allt och allting. Och ord som är besläktade med dem. Jag läser igen. Han är den osynlige Gudens avbild. Den förstfödde i hela skapelsen. Ty honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt. Troner och herravälden. Härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting. Och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen. Förstfödd från det döda till att överallt vara den främste. Till Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom. Och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig, genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himlen. Och det är som att Paulus inte liksom nog kan låta det kratsa runt Jesus. Som att han inte nog kan ställa honom i centrum. Att det, liksom, det borde gå liksom lite mer i centrum. I alltings absoluta centrum. Och nu tänker jag betona några ord som har med liksom det där centrum att göra. Vi läser det en gång till. Jesus är den osynliga Gudens avbild. Den förstfödde i hela skapelsen. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting. Och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, förstfödd från de döda, till att överallt vara den främste. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig, genom honom, till honom, allt på jorden och i himlen. Allt och allting och överallt och hela tiden kretsar runt Jesus, som är vår tillvaros centrum. Allt är till genom honom. Allt hålls samman i honom. Han finns före allting och han finns för alltid. Paulus kan verkligen inte hejda sig i den här beskrivningen och i sin tillbedjan. Vi ska titta på verserna 15 och 16, för det är de som alldeles särskilt tydligt hör till idag. Vad står det? Han är den osynlige Gudens avbild. Det här beskrivs på fler ställen, bland annat i Hebreerbrevet 1 och vers 3. Jesus är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen. Och hela det sammanhanget i Hebreerbrevet vers 1-4 i det första kapitlet är ganska parallellt med våra verser idag. Och det är också det här som beskrivs som Jesu uppdrag, att visa oss vem fadern är, att vara vägen till fadern. Gud fader i himlen är osynlig, men nu har vi kunnat se honom genom Jesus. Och han är den förstfödde i hela skapelsen. Jesus finns före allt. Och när det talas om att han är den förstfödde i hela skapelsen, så betyder inte det att han är den först skapade. Han är ju inte skapad alls. Han finns före allt. Så förstfödd handlar inte bara liksom om vem som kom först, utan det handlar också om vem står först och högst i rang. Han finns före allt. Han är liksom över högheten, över allt skapat. Precis som fadern så står också sonen Jesus utanför skapelsen, i mening att de är inte skapade, de är eviga. Ty honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns för allting. Och allting hålls samman i honom. Jesus finns inte bara före skapelsen. Han är också med och skapar hela tillvaron. Både det som syns och det som inte syns. Han har varit med och skapat de högsta berg. Östersjön vid Mossby strand. Ljusets hastighet. De djupaste havsgravarna. Klorofyll och fotosyntes, änglar och allt osynligt. Paulus beskriver honom som skapelsens ursprung, den som allt det här har kommit ifrån. Och så är han också alltings mål. Allt är skapat för att ära Jesus. På det sättet är han början, ursprunget och upphovet till allt. Och slutet, han är centrum för allt. Den som bär upp allt, målet för allt och den för vars skull allting existerar. Lärjungen Johannes inleder sitt evangelium med just det här. De vackra, poetiska, liksom första delen av Johannes evangeliet där Jesus får namnet ordet. I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud. och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Han är den synliga Gudens, den osynliga Gudens avbild. Allt är skapat genom honom och till honom. Hur långt bort eller hur långt bak i historien vi letar, så finns Jesus där. Det finns inget före honom. Inget som han inte har sett eller förstår. Det finns ingen tillvaro, ingen historia långt, långt där bak utan Jesus. I de följande verserna som vi också har läst idag så finns det ett liknande berättarmönster. Kanske är det vers 2 i den där samtida hymnen. Och det handlar om det som händer när Jesus dör och uppstår. Den nya liksom början. Den nya begynnelsen, den nya tiden. Och det här kommer vi återkomma till senare i vårt tema. Men jag vill bara läsa de verserna också kort. Igen. Han är begynnelsen, först född från de döda, till att överallt vara den främste. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom, och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig, genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen. Här handlar det inte om skapelsen och liksom den här tillvarons början, utan om korset, hans död och uppståndelse, när han besegrar döden och en helt ny tid inleds. Den liksom nya början för Guds riket, för Guds folket, för kyrkan. Och där är han också förstfödd, det vill säga högst i rang. Allt kretsar runt honom. Han är allting centrum. Allt förklaras i honom, finns i honom, försonas i honom och genom honom. Och det ska vi strax fira i vår nattvard. Så det finns liksom två stora, gigantiska händelser i historien. Hela skapelsen och allt som har med Jesu korsdöd och uppståndelse att göra. Och i båda dem så är Jesus stjärnan och kärnan och det som allt kretsar runt. Han är i centrum. Och så finns det en mening, en liten vers mitt i den här texten idag. Mitt emellan de här två jättehändelserna. Det står om Jesus. Han är huvudet för kroppen och för kyrkan. Han är allting centrum från begynnelsen. Allt handlar om honom. Och han är allting centrum i den nya begynnelsen, när han besegrar döden. Och han står mitt i det. Och det är han som är huvudet för kroppen och för kyrkan. Till slut då. Paulus, han har anledning i flera av sina brev att förklara vem Jesus är och vad hans evangelium är. Han skriver ofta det på en förekommen särskild anledning. Och den anledningen är att man i olika sammanhang har liksom ställt andra saker i vägen. Jesus är inte i centrum. Han är inte längst fram. Han är inte den som liksom allt kretsar runt. Antingen i vissa församlingar som Paulus har varit med och grundat, eller som han reser till och skriver till, så har man kanske en judisk bakgrund. Och man har fått byta en del av sin världsbild och föreställningar. Man har kanske svårt att släppa eller förstå varför man skulle släppa gamla krav på regelverk som varit självklart tidigare. Det är inte så svårt att förstå. Eller så har man kanske en bakgrund, en grekisk, alltså man finns i en grekisk miljö eller en romersk miljö. Med de föreställningarna och den världsbild och olika vishetsläror och andliga uttryck Det liksom blandas ihop med undervisningen om Jesus. Och hans död och uppståndelse och vem han är ställs liksom lite vid sidan. Eller lite i skymundan. Det är ganska begripligt. Att lämna gamla tankesätt som har gällt generationer är såklart inte så enkelt. Och också i Kolossai, som de här verserna är skrivna till, så smög det in olika såna här frågor och föreställningar. Och Jesus hade lite sådär hamnat inte så centralt. Sikten skymdes av andra lärare och betoningar. Så därför målar Paulus Jesus så tydligt han kan. Och orden verkar ju ta slut. Till slut tar han i från tårna. Och hans beskrivningar kan göra en lite yr i huvudet. Man kan få lite svindel inför storheten hos honom. Jag tänker att vi alla behöver fästa blicken på Jesus. Igen och igen. Läsa Bibelns ord om honom. Tillbe honom. Följa honom. Se på honom. Tala med honom. För även för oss så hamnar saker i vägen. Siktlinjen liksom blockeras. Fokuset flyttar, blicken fladdrar och andra röster kanske helt plötsligt börjar höras tydligare. Tänk om de här veckorna, som ju också är fastan, som är den långa tiden fram till påsk, kunde få vara en tid att på ett särskilt sätt liksom rikta vår blick åt rätt håll igen. Styra undan sånt som kanske har gjort blicken grumlig. Sånt som stör vårt fokus. Eller om vi skulle försöka sluta lyssna på röster som säger andra och motstridiga saker. Nu förstår jag varför blickarna började fladdra så mycket. Är det ett flygplan eller? Det finns sånt som får oss att sätta andra och annat på den platsen som Jesus skulle ha. Så nu ställer jag några frågor. Vad står i vägen för dig och för mig? Kanske för oss som församling. Just nu, idag. Vad har hamnat i blickfånget hos mig, hos dig? Kanske för vår församling istället för Jesus. Finns det tillfällen där också jag, eller du, eller vi står i vägen för någon annans möjlighet att få syn på honom?